God morgon, välkomna till gudstjänst och dagens anteckningar. Det är bara telefonnumret till Finland här, så vi får se vad det blir för typ av predikan. Vi ska slå upp Lukas 22. Lukas evangeliets 22 kapitel och 31 respektive 32 verserna. Och medans ni bläddrar och gör er beredda, så kan vi ytterligare en gång bara böja våra huvuden och be att Herren välsignar. Jesus, vi ber för den här texten idag. Herre, vi vet att varje ord är inspirerat av dig. Det har också kraften och möjligheten och potentialen att förändra och förvandla våra liv för evigt, Jesus. Vi är inte här bara för att vi är traditionella kristna, söndagskristna. Vi är här för att vi vill höra från dig. Vi är här för att ditt ord ska få bli levande gjort och verkligt i våra hjärtan, i våra tankar. Här vi ber om en smörjelse idag över predikan. Vi ber att våra öron skulle vara öppna att ta emot Jesus. Tala till oss underbart i ditt dyra namn. Amen. Lukas 22, 31-32. Simon, Simon, inte Karlsson utan ett annat namn för Petrus. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli av intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Det är profetiskt det som Jesus talar. Han säger att när du en gång har omvänt dig, med andra ord, han visste vad som var på gång. Han visste att Petrus skulle förneka honom. Han visste alla andra misstag och alla saker som han och de andra lärjungarna och vi kommer att göra och så vidare. Och det är intressant att se här hur det här har väldigt mycket med vår identitet att göra. Ni vet, som ni vet så är jag en djurälskare och jag tittar alltid på djuren och så vidare. Och många gånger så gör de saker som vi gör. Sådär, liksom. De är ju en liten spegelbild av oss sådär, och man känner igen sig, liksom, titta vad de gör nu, och nu blev de generade och nu blev de glada och ledsna och så vidare. De är precis som oss på det sättet. Men det är en sak som skiljer djuren från oss, och det är att de är inte gudsmedvetna på det sättet. De kanske är det på ett annat sätt. De kanske ser Gud på ett helt normalt, naturligt sätt som inte vi gör. Men å andra sidan så tror jag inte de är så där bekymrade över de här grejerna, liksom. Vad händer när jag dör, och liksom, finns Gud verkligen, och är Bibeln sann och så vidare. Jag tror inte att de har så mycket tankar runt sådana saker. Men vi har det. Alla människor ställer sig den frågan: vem är jag? Och ni vet hur folk svarar på den frågan. Jag är den och den. Jag har den och den utbildningen. Jag arbetar med det och det. Och man målar upp någon slags bild som man tror är de vi är. Men det är egentligen inte det som vi är. Utan det enda som vi kan hitta svaret, eller den enda plats där vi kan hitta svaret på det här, det är faktiskt i skriften. Bibeln är den enda bok som kan tala om människans historia. Vilka vi är, skapade av Gud till hans avbild, fallna från Gud men återupprättade i Kristus i det ögonblick vi tror. Och vad Satan vill göra, vad fienden vill göra, det är att han vill attackera vår identitet. Han kan inte stjäla en kristen människas frälsning, därför att frälsningen är evig. Gud tar inte tillbaks sin kallelse och sina gåvor i Romarbrevet 11:29. Därför att det Gud gör, det gör han för evigt i Predikaren 3:14. Så med andra ord, han kan inte komma åt oss på det sättet. Men han kan komma åt vår identitet Och han kan på det sättet få oss att tro att vi är någonting annat än det vi verkligen är i Kristus. Och det är intressant att se att det här ordet här i grekiskan, där det står att han har begärt att få sålla er som vete. Det här var inte enbart Petrus, utan det här gäller alla troende. Han har begärt det. Och det här ordet i grekiskan, exaitiomai, det är ett ord som betyder att han rent, ska vi säga juridiskt, kräver av Gud att få pröva det som Gud har gjort i hans liv. Med andra ord, när vi talar om prövningar så tänker vi ofta, ah, liksom, nu prövar Gud mig. Ungefär som att det fanns någonting i mig som skulle kunna stå emot fiendens attacker och så vidare. Men det som Gud prövar är det som blir prövat i oss, det är naturligtvis Guds ord i oss. Jakob skriver första kapitlet och andra versen, skatta er lyckliga när ni blir prövade. Vad innebär det? Jo, det innebär att om jag blir prövad så är det faktiskt någonting positivt, för det bevisar att Guds ord har fått fäste i mitt liv. Och nu kan fienden komma och pröva och begära att se om det här ordet verkligen håller. För kom ihåg, vad är Satans attack mot Gud? Han säger, du är inte en rättvis Gud. Och människorna i den här världen, de lider, de har problem. Varför skulle de tjäna dig? De är sjuka och de är trötta och de är bekymrade och så dör de dessutom. Varför skulle de tjäna dig, du orättvise Gud? Men han säger här att jag ska låta mitt ord bo i dem. Och de kommer att på något sätt, mitt i denna fallna värld, så kommer de att känna igen detta. Och därför så skriver han här att han har begärt att få pröva dem. Och det står här i grekiskan i en slags mellanform, på engelskan säger man middle voice, jag vet inte, men mellanform, alltså inte passivum och inte aktivum, utan, men det betyder att den som handlar i sammanhanget gör det för att få ut någonting av detta personligen. Det vill säga, Satan har på något sätt ett intresse i att pröva någon och se om deras tro kan svikta. Varför? Jo, därför att han får en kick av att se människor, kristna, leva i nederlag. Och det är därför som han säger här att jag begär att få pröva honom. Jag vill verkligen få ut honom utanför de här tankarna, vem han verkligen är i Kristus. Och jag vill se om han verkligen kommer att bestå provet. Men Gud är trofast. I första Korinthierbrevet 10 och vers 13 så står det att Gud ska aldrig pröva oss över vår förmåga. Vi kanske faller tillfälligt, men ytterst så kommer Gud att vara trofast. Och han kommer inte att tillåta att vi prövas bortom vår egen förmåga. Och vi har i Kristus en ny identitet. Fantastiskt. Där ovan har vi blivit rättfärdig förklarade i den himmelska domstolen. Vi har blivit försonade med honom. Vi är inte längre Guds fiender. Vi är faktiskt hans vänner. Vi är faktiskt föremål för hans välsignelse och godhet. Och dessutom är vi födda på nytt i Johannes 3. Vi har blivit givna en ny natur. Allt detta är vi i Kristus. Men trots det så tänker vi ofta annorlunda om oss. Och Petrus började att tänka annorlunda. Men jag vill idag titta på fyra olika människor, bibelkaraktärer, och hur de såg på sig själva. Och den första som vi vill titta på, det är Mose. Och han representerar en som inte riktigt vet vem han är. Kommer ni ihåg när Gud kom till honom i den brinnande busken? Och han började att tala till honom. Och Moses ställde en fråga till honom. Han sa: vem är jag? Frågar Mose. Och då svarar inte Gud att du är Mose, den och den, och talar om alla hans bakgrund och så vidare. Utan han svarar egentligen honom bara att jag är. Med andra ord, han talar om sig själv. Så med andra ord, Mose hade ingen annan identitet än den som man hade i Gud. Och det är samma sak med oss. Vi har ingen egen, vi tror liksom att vi är universums herrar på något sätt liksom. Vi kontrollerar, speciellt när vi sitter bakom dataspelen liksom, för där blir man undervisad att man är universums herre. Inte för att jag kan inte ens slå på datorn, men liksom, det är de här sakerna som människor liksom, vi blir större och större. Men faktum är att det är ingenting utanför Gud. Och Mose var ingenting utanför Gud. Och han blev bara tillsagd. I andra Mosebok 3:11 ställer han frågan: vem är jag? Men i vers 12 och framåt så talar han bara om, eller Gud talar bara om sig själv. Och i Apostlagärningarna 17, när Paulus tilltalar folket i Aten, så säger han att i honom är det som vi lever och rör oss och är till. Så det vill säga, vi har inget liv utanför Gud. Och ska vi verkligen leva livet till sin fulla potential, så måste vi göra det i Gud, i Kristus och i det som han har visat oss att vi är. Och Mose, står det i Apostlagärningarna 7:22, att han var undervisad i hela Egyptens vishet. Och det här var världens främsta stormakt vid den tiden. Är fortfarande, säger han. Och man verkligen vid den här tiden visste allt med vad världslig vishet hette. Och det här hade Mose fått del av. Och det är intressant att se att inte ens efter 40 år i öknen så hade han på något sätt helt och hållet blivit av med den här kulturella identiteten eller nationella identiteten. Han visste vem han var i enlighet med Egyptens vishet, men han visste inte vem han var i Kristus. Och jag tänker på hur vi alla har identitetskriser mellan varven. Vi har liksom byggt upp någonting. Vi tror att vi vet vilka vi är. I form av utbildning och arbete och allting. Men sen går det inte riktigt så som vi har tänkt oss. Och då helt plötsligt så har vi en kris liksom. Men vem är jag egentligen? Vad har jag gjort? Vi blir lite äldre och vi har våra kriser. 30-årskris som man hört talas om. Och 40-årskris och 50-årskris. Det är kris hela livet på något sätt. Och vi börjar att fundera och tänka att vad är det egentligen som, vilka är vi egentligen? Men det här var Mose. Han visste inte vem han var förrän han fick ett löfte av Gud att han skulle gå med honom. Och när vi får det löftet att Gud går med oss, då förvandlas också vårt tänkande. Och vår identitet. Och sedan så den andra personen som jag tänkte på här, det är den äldre brodern i berättelsen om den förlorade sonen. Den äldre brodern. Och han hade en väldigt självrättfärdig ande. Han var i faderns hus. Han gjorde sina dagliga rutiner. Och när den här yngre sonen på något sätt ville ha sitt arv, och han fick det, och han gick ut och han började att bränna pengarna och allt vad han hade fått, och till slut så fann han sig själv på en väldigt svår, eller i en väldigt svår situation. Och den här brodern hade ingen förståelse för att det var en sådan här upplevelse som han behövde för att verkligen förstå vad han hade i faderns hus. Han hade ingen förståelse för det. Och jag tänkte på hur det är så lätt för oss att vara dömande i attityden. Vi tittar på människor och man ser någon som har lämnat församlingen, eller man ser någon som kanske inte går i kyrkan längre, eller vad det nu kan vara. Och man liksom tänker att vad gör de där ute? Men vi vet att, som vi talade om förra söndagen i Psaltaren 17 och verserna 14 och 15, att det finns människor som har sin del i detta livet. Och vissa människor ser inte det eviga perspektivet, och man söker sin tillfredsställelse, man söker sin identitet i denna värld. Men man finner sig själv ganska snart på en plats där man ser att det här var ingenting. Och han kom tillbaks, men trots att han kom tillbaks så gladdes inte den äldre brodern med honom. Och det är en intressant iakttagelse att i Lukas 15 och vers 28 i den första delen så står det att den här äldre sonen, han blev förargad, han blev arg. Och det här ordet i grekiska, orgi, som betyder inte bara så där att han tände till lite tillfälligt, och det betyder verkligen att han var bitter, han var arg. Han gick inte att tala till rätta, för att när ni tittar sen i den andra delen av 15:28 Lukas, så ser vi hur fadern kom ut och försökte att tala honom till rätta. Han sa, men du har ju allt här med mig. Varför liksom bli upprörd över det här? Kan du inte glädjas över att din broder har kommit hem? Nej, han kunde det inte. Han var arg. Och det är intressant att se att han tilltalar honom i de här Lukas 15. Och han säger, min son. Och han använder det här ordet huios, som betyder en son som är mogen i bemärkelsen att han vet sina rättigheter i familjen. Men när han nu talar till honom i vers 31 i Lukas 15, då använder han ett annat ord som är teknon, som helt enkelt bara betyder en teknisk term för barn. Med andra ord, ett barn som inte förstår sin plats i familjen, som ännu inte har kommit till en mognad där man vet vad som tillhör dem, rättigheter, privilegier, arvet och så vidare. Och det är intressant att trots att han var i faderns hus, trots att han inte lämnade faderns hus en enda gång, så hade han inte förstått vem han var och vad han hade. Han trodde att han visste vem han var. Och jag tänker på våra kyrkor, jag menar alla samfund runt om. De är fulla av människor, men kanske kyrkorna också är fulla av människor som egentligen inte vet vilka de är, men som tror sig veta det. Och vi kan gå till oss själva. Vet vi det? Vi tjänar. Vi har kanske blivit kristna tidigt. Vi har växt upp i en församling. Vi har varit med hela tiden. Och vi tjänar och vi tror att vi gör det. Och det är nästan rutin. Men sen när vi ser att Gud ger nåd till någon utanför det här sammanhanget som inte förtjänar det, precis som om man kunde förtjäna nåden. Nådens karaktär, nådens natur är ju sådan att vi inte förtjänar den. Vi får ju det som vi inte förtjänar. Och det intressanta här är att jag tror att många av oss kan vara där ibland. Vi blir upprörda. Och vi tittar liksom ut och vi observerar saker och vi blir väldigt dömande i vår attityd. Därför att jag har ju varit här hela tiden. Men han som gick ut borde väl inte få bli upprättad så här bara för ingenting. Så han trodde att han visste vem han var, men han visste det inte. Och sedan den tredje personen, det är Petrus som vi började tala om. Och jag vill använda honom som ett exempel på någon som faktiskt vet vem han är. Och då säger de, men han visste väl ingenting, den här spontane fiskaren som bara liksom trampade i klaveret hela tiden. Men faktum är att han lärde sig vem han verkligen var. Kommer ni ihåg vem som predikade det första budskapet på efter pingstdagen? Petrus. Och han var frimodig. Bara några dagar innan så hade han suttit tillsammans med de andra lärjungarna inlåst av rädsla för folket. Den här mannen som de hade följt och gett sitt liv till, han hade blivit korsfäst. Alla planerna, allting var borta. Och vad säger han? Jo, i Johannes 21 och vers 3 så säger han: jag ger mig ut och fiskar. Och vet ni, när han säger det här så säger han det inte på ett sådant sätt som att jag är hungrig, jag ska nog åka ut och fiska en stund så att vi har någonting på grillen ikväll. Och han säger det inte heller som att vi har haft en lång arbetsdag här, vi har gjort mycket och det har varit tuffa veckor nu på den senaste tiden, så att jag tror faktiskt jag ska koppla av lite med att fiska. När han säger jag ska gå tillbaks i mitt gamla liv. Det fungerade inte med Gud. Det fungerade inte med den här mannen från Nasaret. Det fungerade inte med det som jag har givit mitt liv åt de sista 3 åren. Så jag ska gå tillbaks ut och fiska. Och vad säger de andra lärjungarna? Vi hänger på. Så allihopa gick ut och fiska. Allihopa gick tillbaks till det gamla. Och Jesus sa: okej, om ni inte har fått, eller om ni inte har fattat poängen de här sista 3 åren, då räcker det. Jag ger upp. Min tid här är över. Ni får göra vad ni vill. Nej, han säger inte så. Han kommer till dem när de har kommit i land, och när de är där ute, och han säger: kom här. Och först börjar han med att möta det mest elementära behovet, nämligen magens protest. De var hungriga. Han är grillmästare helt enkelt. Han lägger på några firrar där liksom på grillen och börjar att till möta, eller gå deras naturliga mänskliga behov till mötes. Och när de har ätit och blivit mätta och lugnat ner sig, då helt plötsligt så börjar han att tala till Petrus. Och ni känner igen de här orden. 3 gånger ställer han frågan: älskar du mig? Och man kan tycka, varför ställer han den här frågan? Och till slut så blir Petrus upprörd och säger att, men du vet ju hur det är. Och det intressanta är att i 5 Mosebok 6 kapitlet, den 5 versen, som står citerat i Matteus 22:37, där står det att vi ska älska Herren vår Gud med hela vårt hjärta och hela vår själ och hela vårt förstånd. Och grekiskan använder det där ordet agape, eller agape, det vill säga Guds kärlek. Vi ska älska honom med en kärlek som kommer från Gud och som vi reflekterar, inte kan producera oss själva, men vi kan reflektera. Det är det ordet som används. Men när Petrus blir tilltalad av Jesus så använder han ordet phileo, som betyder en naturlig mänsklig kärlek som bygger på ett ömsesidigt intresse. Så med andra ord, det var den enda kärlek som Petrus hittills hade förstått. Och Jesus säger att det är inte den typen av kärlek som jag vill se i dig. Och så säger han: okej, men du kan inte älska mig med den här kärleken, så glöm det. Nej, han säger: när min flock, eller när mina får. Så att han inte bara reser upp honom från det här fallna, återupprätta heter det. Han inte bara återupprättar honom, men han sätter också in honom som den främste ledaren för den första församlingen. Och han befordrar honom och säger att du får bli den som frimodigt ska stå och predika det första budskapet på pingstdagen. Vilken fantastisk Gud. Och Nu vet Petrus vem han är. Nu står han där frimodigt och riskerar bokstavligen sitt liv och predikar detta budskap helt orädd. Och när vi vet vilka vi är, när vi vet att Gud älskar oss och vi reflekterar hans kärlek, vad händer då? Jo, vi talar med en auktoritet som ingenting i denna värld kan ge oss. Och den här auktoriteten hade nu Petrus. Men det finns en fjärde kategori människor. Och det är de som har glömt vilka de är. Den förlorade sonen är ett exempel på det. De har glömt vilka de är. Men hur är det möjligt? Jag menar, visst, om jag har någon sjukdom eller jag börjar bli gammal och minnet sviktar och vi kan glömma saker. Men hur kan jag glömma vem jag är i Kristus? Men faktum är att vi kan göra. Och i Lukas 15 och vers 17 så står det om den förlorade sonen att när han var där bland de här grisarna och han åt grisarnas mat och liksom allt det här, och han var så, han hade kommit så till slut på sig själv, då står det ett ord som jag älskar: då kom han till besinning. Då kom han till besinning. Och hur många gånger har inte vi varit på den här platsen? Kanske inte bokstavligen i en svinstiga, kanske det också, men billigt på en plats där vi liksom känner att, men hur kom jag hit? Vad fanns det? Vad ledde mig till den här platsen? Och det jag nu har gjort och åstadkommit, vad hade det för ett evigt värde? Och där sitter jag. Och jag börjar att tänka, kan jag verkligen komma tillbaks till Gud? Vad händer om jag går tillbaks till Gud? Vad kommer han att säga liksom? Kommer han att degradera mig till någon form av lägre typ av kristen? Kommer jag få en stämpel i pannan med så B på mig, eller vad det nu kan vara? Vad kommer Gud att göra? B-laget, eller vilket lag kan det vara? Men faktum är att när han kom tillbaks så upptäckte han någonting som han inte visste. Han har upptäckt en ny dimension av Guds nåd som han inte ens hade en aning om. Han visste att fadern var god. Han hade ju tjänat honom där hemma. Det var inte det, men någonstans på vägen så hade han blivit besviken. Det var någonting som kom mellan honom och fadern. Och han började att tänka i sina tankar att kanske jag har missat någonting. Kanske det finns någonting där ute som jag behöver. Och nu måste jag gå och pröva det. Och vet ni, många gånger så är det så att vi måste få gå och pröva saker. Ni vet ibland hur vi försöker att hålla fast människor med allt vad vi har. Och de säger, nu ska jag gå och göra det här. Men det intressanta är att jag har inte sett ett enda ord. Eller en enda liten tillstymmelse här. Att fadern försökte att hålla tillbaka son. När han begärde att få arvet utskiftat i tiden. Så sa han inte, men du, ska vi inte prata om det? Ska vi inte liksom resonera om det här? Och det är möjligt att de gjorde det, fast det inte framgår i berättelsen. Men poängen är att fadern visste att det som hade på något sätt blivit en del av sonens hjärta, det skulle inte gå att resonera bort. Utan det kunde bara upptäckas då han hade kommit till slutet på sig själv. Och här är det också intressant att varje gång han tilltalar honom så använder han ordet huios. Det vill säga en vuxen son som förstår sina rättigheter och sina privilegier. Så han såg honom aldrig till skillnad från den äldre sonen som var i faderns hus hela tiden. Han såg inte honom som ett omoget barn. Utan han såg honom hela tiden som en vuxen och mogen son. Som visserligen på något sätt tillfälligt hade glömt vem han var. Och han hade kanske, ni vet hur Bibeln säger att det finns i synden, så finns det en tillfällig tillfredsställelse. Men när den är borta så kommer det en tomhet som är enorm. Och det var den som han upptäckte. Nu satt han där med de här grisarna. Och han tänkte i sitt stilla sinne, jag ska gå tillbaks till fadern. Jag ska bli en tjänare. Och vi tänker ofta så när vi har varit ute på en liten resa. Att vi går tillbaks och tar någon lite lägre plats. Så här, Gud, liksom, jag vet att jag inte kanske kan komma tillbaks till det som jag var tidigare. Men det är inte så Gud tänker. När Gud återupprättar så gör han det omedelbart. Han gör det fullständigt. Och vet ni, han till och med befordrar oss. Varför? Jo, därför att i denna process så hade den här sonen lärt känna Guds nåd i ett större mått, i ett annorlunda mått. Och det är exakt det som hände när Satan kommer in och säger, jag begär att få pröva den här personens tro. Och Gud säger, varsågod, jag har investerat mitt ord i dem. Jag har gett mitt liv till dem. Varsågod. Om du vill ta dem ut på en liten resa. Om de är beredda att gå ut. Och se vad som finns där ute. Okej, låt det så vara. Men de kommer en dag till den platsen. Där de inser att det fanns ingenting här ute. Och de kommer att återvända. Och när de återvänder så kommer de att upptäcka. Underbart. Att Gud har inte förändrats. Hans nåd är samma. Hans plan är fortfarande där. Det är bara att haka på igen. Ni vet liksom hur man säger. Ja, men under en tvåårsperiod nu så får du liksom sitta på sista raden. Och du får liksom inte delta lika aktivt som tidigare. Så att du bevisar att du menar allvar. Så kan människor göra. Men vi ser ingenting av det hos Gud. Vi ser ingenting av det. Återupprättelsen var omedelbar och den var fullständig. Och den ledde till och med till en befordran. Precis som i Petrus liv. Han trodde att allting var över. Han trodde att det var kört. Men Jesus kom och återupprättade honom. Jesus kom och befordrade honom. Han sa, det är inte slut ännu. Gå ut och när mina får. Gå ut och bli en ledare för min församling. Snart kommer den helige ande och blir given. Och du kommer att få en ny frimodighet. Du kommer att få predika med en helt ny kraft. Och Petrus gjorde det. Så tänk på att vi är oersättbara. I första Korinthierbrevet 12 och vers 27 så står det att vi är alla unika lemmar i Kristi kropp. I världen kan vi alltid bli ersatta. Men vi kan aldrig bli ersatta i Kristi kropp. Det finns inga reservdelar i Kristi kropp. Det finns inga avbytarbänkar där människor sitter och väntar på att få en plats. Alla har sin plats. Och det spelar ingen roll. I den här världen så bleknar allting. Cassius Clay, eller Muhammad Ali som han kallade sig sen. Han trodde att han var oövervinnelig i ringen. Och han vann och han vann och han vann. Han hade inte ens en guard. Jag förstår inte hur man kan boxas utan en guard. Och ändå så vann han och vann han och vann. Men en dag så förlorade han. Och han förlorade hela sin identitet i detta. Och han visste inte. Detsamma Miss Universum. Det är vackrast i världen. Men 5 år senare så kommer en yngre tjej och ännu vackrare. Det spelar ingen roll hur bra vi är. Hur duktiga vi är. Vi kommer alltid på något sätt i den här världen att kunna bli petade, bli ersatta. Men så är det inte i Kristi kropp. Vi har blivit givna en unik del. Jag kanske går ut och hamnar i den här svinstegen. Jag kanske sitter rädd i ett rum som Petrus gjorde. Jag kanske spenderar 40 år i öknen som Mose gjorde. Det spelar ingen roll. Men allt vi vet det är att Gud förändras inte. Hans plan förändras inte. Hans nåd är alltid där. Och han återupprättar oss och han befordrar oss alltid. Bara vi väljer att gå tillbaks. Amen. Jesus, vi tackar dig för att vi har en identitet i dig. Den kan aldrig förändras, men vi kan glömma den och vi kan missförstå den och vi kan söka en identitet som den här världen försöker att ge oss. Men Jesus, vi ber just nu att vi skulle se vilka vi är i dig, Jesus, vad du har gjort oss till. Nya skapelser, rättfärdigt förklarade inför dig, försonade med dig, adopterade in i din familj, föremål för din godhet, för din nåd. Och vi tackar dig för det, Jesus. Vi ber att vi skulle leva i vår identitet. Om vi är i någon av de här personernas skor idag, så ber vi att vi skulle bli så som Petrus, att vi skulle förstå vad du har gjort i oss och med oss. Vi tackar dig för de här tankarna, Jesus, i ditt namn. Amen.